Amen. Tack så jättemycket. Jag slås av hur tacksam jag blir över våra lovsångar i den här församlingen som ägnar så mycket tid åt att hitta texter, hitta sånger som talar och som förkunnar det vi har kommit överens om att tala om. Så när man ska börja predika så är det redan förkunnat. Då behöver man inte säga mer. Det är öppet. Tack så jättemycket Daniel och alla ni andra som ger av er själva och er gåva. Hörrni, jag har kommit att utveckla någon typ av kärleksrelation till den här boken. Jag älskar Bibeln. Den är så fascinerande och det tar aldrig slut. Jag frågar Thomas någon gång så där som har predikat länge. Tar det aldrig slut? Man liksom öppnar den här boken och sen så ser man någonting och så blir man berörd och så tänker man, det här är inte sant. Och så får man ibland, har ni drabbats av det? Ibland drabbas man av sådär teologisk svindel. Wow. Och det tar aldrig slut. Jag hade en upplevelse med den här boken när jag var liten. När jag fick min första bibel, jag var 10 år. Och det var en svart bibel, lite mindre text, jag behövde inte glasögon då. Så kom jag hem och sen öppnade jag upp så här, jag tror jag kom någonstans i Saltaren. Och jag läste och jag begrep ingenting. Men det gjorde något med mitt hjärta. Jag kan inte förklara det på annat sätt. Och sen dess har jag liksom varit hooked. Den här skriften fascinerar mig så pass att jag kommit att älska den. Men det är inte det jag ska tala om idag. Jag trodde att det skulle vara det jag skulle tala om när vi satte det här temat. Men sen när man öppnar Johannes texten, ni vet, så gör han det alltid lite krångligare. Och han har alltid en liten annan infallsvinkel. Så vi får se lite vart det här landar. Men jag har funderat så här. Går det att tala om Gud? Finns det ord som går att använda för att beskriva vem Gud är? Jag tror inte det. Och tänker du, aj då, du är ju predikant, du ska väl hålla på med det. Är det inte det som är grejen med ditt uppdrag, att tala om Gud? Jo, men hur i all sin dag närmar man sig det obeskrivbara, det som inte har klara konturer? Johannes, han har levt länge med Gud innan han började skriva sitt evangelium. Och runt honom så verkar det uppstå någon sorts skola. Några hängivna lärjungar som tänker som Johannes och förundras över den värld som han målar fram. Och kanske är det ordet förundras vi ska använda när vi närmar oss Johannes fantastiska värld. Han verkar försöka dra in oss i förundran, in i någonting stort, någon sorts själens katedral. Inledningen till hans evangelium bär stora likheter med inledningen till hans brev. En sorts portal till det obeskrivliga. Så uppfattar jag Johannes litteraturen. Lyssna på inledningen till Johannes evangeliet. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Detta vackra språkbruk, mina vänner, är Johannes. Och lyssna hur inledningen till hans första brev låter. Det som var till från begynnelsen. Det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer. Det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blir synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi fick kunna för er det eviga livet som var hos fadern och som blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att ni också ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med Fadern och hans son Kristus Jesus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Herre, jag ber att du ska välsigna ditt ord idag. Jag ber att du ska tala till oss, att du ska uppmuntra oss, att du ska visa dig för oss, Herre. Gör livet synligt. Gör ordet uppenbarat i vårt inre. Herre, kom med din helige ande och skapa liv där död råder. Skapa ljus där mörker råder, Herre. Kom och rör vid oss, jag ber. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Så idag ska vi tillsammans fundera över vad det där ordet är för någonting som Johannes talar om. Livets ord, ordet som blev synligt, som har funnits sedan begynnelsen, som har blivit kött och som är Johannes ärende. Lite bakgrund till Johannesbreven. Författaren och mottagarna är lite dolda för oss. Johannes evangeliets avslutning så beskrivs författarskapet lite kryptiskt. I Johannes 21 och 24 så står det så här, när hela evangeliet är nedtecknat så skriver han: det är den lärjungen som vittnat om allt detta och har skrivit ner det. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jag vet inte om du tänkte på det, men här är det ett jag, Johannes, det är han som har skrivit. Och vi vet att det är sant. Det finns alltså både ett jag och ett vi som möjligtvis kan ställa till det lite. Första Johannesbrevets författare är helt anonym, men här finns också ett vi och ett jag. Möjligtvis kan det vara samma vi och jag som i evangeliet. I första, andra och tredje Johannesbrevet så är avsändaren den gamle. Jag tycker det är väldigt vackert. Någon gång ska jag skriva ett brev från den gamle. Hoppas jag att man lyssnar lite extra. Kanske talar vi om någon form av Johannes-tradition, en grupp inom kyrkan som stod aposteln Johannes nära och som tillsammans med Johannes förde vidare hans undervisning med emfas på kärlek, sanning och gemenskap. Men mottagarna är också någon mening anonyma, men det verkar som om Johannes vill försöka varna en grupp människor som han känner. Han vill varna dem för osunda läror och sånt som vill störa kärleken och gemenskapen. Det som är hotar att förstöra församlingsgemenskapen. Det verkar vara hans ärende. Och Johannes jobbar också i sina texter väldigt mycket med en tydlig dualism. Det är ljus och det är mörker. Det är Gud och det är djävul. Det är sanning och det är lögn. Väldigt svartvitt. Men det finns också en stark etisk prägel på den här dualismen hos Johannes. Gör det rättfärdiga eller göra synd. Rättfärdiga gärningar talar om, man talar om onda gärningar. Han talar om att älska sin broder och inte hata sin broder. Tala sanning, inte tala lögn. Och göra det goda eller göra det onda. Så med det där sagt så ska vi kasta oss in i Johannes fantastiska värld och se vad han kan tänkas mena med begreppet ordet, och han använder ett annat uttryck som är bud. Temat att vandra i ordet kan för den som är van vid kyrkans retorik, tro och liv, verka lite självklart så där. Läs Bibeln, upplev Gud genom Bibeln, gör Guds ord till ditt rättesnöre för ditt liv och för din tro. Men då känner ni inte Johannes. Han är liksom tenderad till att krångla till allt på ett ganska vackert sätt. Och det där ska vi försöka utreda idag. Om ni håller er vakna med mig. Ni tittade inte på Mello igår, eller? Nej, det höll ju på väldigt sent. Så att, ja, vi kan bekänna synd här borta sen om ni vill. Det är inte syndigt att kolla på Mello. Förlåt, jag ska inte vara tydlig. Hörrni, ordet för Johannes är både väldigt konkret och abstrakt. Vi går tillbaka till inledningen igen. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och som blev synligt för oss. Här växlar Johannes mellan väldigt konkreta uttryck och väldigt abstrakta uttryck. Eller hur? Han har sett det med sina egna ögon. Han har tagit på det med sina egna händer. Det har blivit synligt för honom. Väldigt konkret. Samtidigt så är han lite flummig och använder väldigt abstrakta uttryck. Det som var till från begynnelsen. Vilken begynnelse? Tidernas begynnelse som inledning av Johannes evangeliet, ordet som var hos Gud, är det den begynnelsen? Eller är det Kristus begynnelse, ordet som blev kött, som han också återkommer till i inledningen av sitt evangelium? Eller är det början på Jesu offentliga gärning? För den punkten när Jesus börjar predika, den definierar Johannes som början. Johannes 15 och 7, lärjungarna har varit med honom från början. Eller är det begynnelsen i den enskilde troendes liv, när Kristus blir verklig i mitt liv? Det vet vi inte riktigt. Jag lutar åt att det handlar om Kristus begynnelse, när Kristus blev till. Men det som var till från begynnelsen, det som är från början, det är hans ärende. Sen använder han två ord för att se. Han använder se med sina ögon. Sen använder han ett annat uttryck som författarna eller som översättarna har översatt med skåda. Alltså han har sett med sina egna ögon. Ni vet, man tittar som på Mello. Väldigt enkelt. Man bara ser på eländet, höll jag på att säga, och så kommer det mot den. Men han använder ett annat uttryck också. Att skåda. Och då handlar det om att se utöver och bortom det fysiska. Inse den verkliga betydelsen av det man sett. Och där tror jag att metaforen med Mello är på något sätt förbi. Vi lämnar den. Men vad betyder det att liksom skåda Kristus? Att se Jesus med sina egna ögon. Och samtidigt förstå sanningen bortom den fysiska verkligheten. Inse den verkliga betydelsen av det man precis har sett. Det har också Johannes upplevt. Han har sett och han har skådat. Och jag tror att vandra med Kristus handlar om båda de här sakerna. Vår tro är å ena sidan väldigt konkret. Vi har hört, vi har sett, vi har känt. Vi har flyttat ibland våra hem. Vi har jobbat, vi har skrivit listor i söndagsskolan. Vi har pratat, vi har gått till Guds hus. Vi har låtit vattnets element omsluta oss i dopgraven. Vi har tagit vinet, vi har tagit brödet, vi har köat, vi har väntat. Vi har packat motsträviga ungar in i en bil. Vi har cyklat i motvind för att komma hit och fira gudstjänst och känna gemenskapen och närvaron. Samtidigt så är tron en inre verklighet. Någonting vi har skådat, någonting vi har upplevt. Någonting som har funnits sedan begynnelsen. Någonting som ibland inte går att förklara, någonting som inte går att begripa. Så när Johannes närmar sig begreppet ordet, så dras en osynlig tråd mellan det eviga och det världsliga. På samma sätt finns det en tråd mellan de ord vi läser. Svärtan, bokstäverna, livet som någon har nedtecknat någon gång och som har förts vidare. En osynlig tråd ifrån detta till det ord som vi skådar när Gud gör något i våra liv. Håll den här dualismen i sinnet när vi går vidare. För trots att den gode Johannes är en mästare på abstrakta formuleringar, så undervisar han om att ordet och vår tro måste synas. Det måste märkas. Att vandra med Kristus är inte en kognitiv övning eller en inre uppenbarelse. Det är därför han talar så mycket om kärlek. Det är därför han talar så mycket om gemenskapen. Och det är därför kanske det finns ett vi i avsändaren. Ordet och livet. För vad säger han? Det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blev synligt, skriver han. Och när man läser Johannes litteraturen så är livet för honom, det är Jesus. Jesus är lika med livet. För vad säger Jesus till Marta i Johannes 11:25? Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Eller till Thomas i det 14:e kapitlet i Johannes, när Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så Jesus är livet självt. Men vilken typ av liv är det vi talar om? Är det så att Jesus gör livet värdefullt här och nu? Eller är Johannes poäng att vi får ett evigt liv? Svar ja. För Johannes handlar om båda de här aspekterna. Det handlar om det eviga livet, men samtidigt så är uttrycket evigt liv hos Johannes någon typ av kvalitetsmarkör. Det handlar alltså inte bara om att vi ska vänta på att Jesus ska komma tillbaks. Det handlar inte bara om att alla hans löften är infriade där och då. Det handlar inte bara om riket som ska komma, utan för Johannes handlar det om ett rike här och nu. En typ av delaktighet i det Gud gör här och nu. Vilket liv! Vilket rikt och härligt liv Johannes tecknar att ordet är i oss. Han säger det rakt ut i slutet av sitt första brev, Johannes 5, 11-12. Och detta är vittnesbördet, att Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Jag studsade när jag läste den där sista meningen. Jag har aldrig påstått och tänkt att jag har hans son. Jesus har mig. Jag har överlåtit mig till honom. Han har famnat mig. Jag får vara glad och tacksam över att jag får vara där. Men Johannes, han går ett steg längre och säger: den som har hans son, han har det eviga livet. Alltså det finns någon typ av visshet hos Johannes om att jag har fått tag på Jesus. Jag har förstått vem han är. Jag har skådat, inte bara sett, inte bara hört, inte bara tagit på. Jag har skådat, jag har honom. Vilken övertygelse, vilken tro. Och jag blir avundsjuk när jag läser Johannes. Jag tänker, jag skulle också vilja ha den övertygelsen. Jag har fått tag på det. Jag vet det. Jag har livet med stort L. Jag jagar inte efter allt det där andra. Det finns liksom inte längre själens tomrum. Jag har kommit till frid, till fred med mig själv och med mitt liv. Och det är berikat av någonting mycket större än mig själv. När man läser Johannes på det här sättet så förstår man varför han lägger så stor vikt vid gemenskapen och kärleken. Vi måste visa världen att livet vi har fått är på riktigt. Det eviga livet måste bli synligt i våra gärningar, och de där gärningarna kan bara uppstå i relation till andra människor. I gemenskapen så slipas vi, så visar vi vem vi tror på. Därför så blir den andliga övningen efter att ha läst Johannes texter följande. Hur syns det levande ordet i mitt liv? Hur är Gud synlig i min vardag, i mitt sätt att möta andra människor, i mina värderingar, i mina prioriteringar? I onsdags var jag och Jenny tillsammans med alla andra präster och pastorer i Malmö hembjudna till Jennys grannar. Och det låter ju lite märkligt. Om det inte vore så att Jennys grannar, hör och häpna, är två nigerianska katolska systrar. Den katolska kyrkan har köpt ett hus på Höskrindegatan. Och sen har de planterat en nunneorden där, Daughters of Mary, Mothers of Mercy från Nigeria. Och de är där för att be. och för att betjäna kyrkan här i Malmö. Och vi hade en ekumenisk bönefrukost som jag är lite delaktig i, och så hade vi fått span på dem där, och Jenny hade sett att det, och alla andra grannar för övrigt hade sett att det går runt några nunnor på gatan här och som man träffar på Coop, och som, ja, det krockar lite med den svenska sekulariseringen, kan man väl säga. Det är liksom en ny upplevelse. Så vi var nyfikna på det där och vi blev hembjudna till dem. Och då fick vi, innan vi gick hem, så fick vi gå in i det vackraste garaget på Höskrindegatan. Jag är en stor vän av garage, men jag gillar oftast prylarna i garaget. Borrmaskinerna och brädbitarna och projekten som är lite halvfärdiga. Då får det vattnas i munnen på mig. Men på Höskrindegatan 10, tror jag det var, där finns det vackraste garaget i Djupadal. För det är inrätt som ett kapell. Med fyra stycken knäfall, ett litet altare och en Kristusikon. Och där sitter de här vännerna och ber morgon, middag, kväll i en liten speciell rytm. Och så betjänar de kyrkan och de som kommer i deras väg. Och det är vad de gör. Och nu ska ni inte tro att pastor Westman håller på att bli katolik eller något sånt. Det kan man få bli om man vill. Jag har ingen dragning åt det hållet. Men det finns någonting i ansiktet hos dem som har valt att leva med ordet. Som läser, som ber, som studerar. Det liksom blir en frid över deras liv. De har släppt allt annat. De äger inget. De jagar inget mer än Guds ord. Och Guds sanning och Guds uppenbarelse. Och jag fylls av en sorts helig avundsjuka. Jag tänker, de har fått tag på någonting. Ordet har fått liv i deras liv. Och det märks. Så ta gärna en promenad på Höskrindegatan någon gång. Och blicka in till höger där när ni går förbi Jenny och Emil. Så ska ni bli förvånade ni också. Ordet och livet. Till sist skulle jag vilja... jag har faktiskt ganska mycket kvar. Jag vill bara varna er för det. Men det är den sista punkten, även om den är lång. Jag skulle vilja tala lite om ordet och tron. För så här skriver Johannes i 5:e kapitlet i det första brevet. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Till detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Om vår kärlek till Gud ska kunna uppfattas av vår omgivning, om tron ska bli synlig, så är det genom att hålla Guds bud. Så vad är dessa bud enligt Johannes? Ordet som han använder är inte samma ord som används när man talar om lagen, den judiska lagen, eller de 10 budorden. Det här ordet som Johannes använder när han talar om buden som vi håller som någon sorts kärleksbevis gentemot Gud, är ett ord som står nära ett annat viktigt ord hos Johannes, nämligen sanningen. Ordet är för Johannes närstående med sanningen. Kanske hittar vi svaret i hans evangelium. I Johannes 13, versen 34-35, så skriver han: ett nytt bud ger jag er, säger Jesus. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det här återkommer han till i sitt första brev. Och i det 3:e kapitlet så skriver han: och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Så buden för Johannes är inte i första hand ett antal föreskrifter och regler. Det är snarare en överlåtelse att älska Jesus och låta den kärleken synas i mina relationer till andra. Jesus säger själv att han inte har kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla lagen. Den kristna tron uppstår i den judiska kontexten. Ett folk som har fått en lag som de läser dag och natt, och vi ska snart återkomma till det. Men Jesus, han på något sätt försöker att ge lärjungarna en ny inställning, en ny förståelse, kanske lite ett abstraktare begrepp till ordet och lagen och buden. Och så säger han: älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft och din nästa som dig själv. Det sammanfattar lagen. Och Johannes verkar ha plockat upp det där. Så är det som att han plockar fram kärleken från Gud och kärleken till människorna som det bud som Gud har gett oss. Paulus, han menar också att Kristus är slutet på lagen. Han skriver det i Romarbrevet 10, versen 4-6. Kristus är slutet på lagen så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger, skriver Mose, den människa som håller buden ska leva genom dem. Men den rättfärdighet som tron ger, säger, ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord. Det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Snart firar vi pingst. Och den judiska pingsten var en skördefest och en laggivningsfest. Skörden blev tydlig på den första kristna pingsten när anden föll. 3000 människor som bejakade Jesus och sa: ja, vi vill låta oss döpa. Så man döpte, tror jag, varenda pool och badkar som fanns i Jerusalem. För man hade vatten nog så att 3000 kunde bli döpta på ett och samma ställe. Men man firade också någonting annat märkvärdigt. Att lagen gavs. Och det är det andra pingstundret. Att Guds lag ingjuts i våra hjärtan. Hebreerbrevets författare definierar det Jesus gör med ett löfte om ett nytt förbund som Jeremia profeterar om. Och där säger Jeremia bland annat, lyssna nu: nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Så när vi närmar oss pingsten så är det inte bara liksom extaten och glädjen och kyrkans födelsedag, utan det är en laggivningsfest där Gud har gett oss lagen i våra hjärtan. Och jag älskar att undervisa. Alltså jag tycker om att stå här och försöka förklara vad Bibeln handlar om och hur vi ska tolka det och hur vi ska förstå. Jag tror att kyrkan behöver sina lärare, inte bara mig utan alla som har en lärargåva. Vi behöver det. Men lyssna vad Johannes skriver till den här lilla gemenskapen som är hotade av irrläror, som är hotade av falska läror, som inte vill tala gott utan vill tala ont och som inte vill visa kärlek utan som vill göra någonting annat. Lyssna vad han säger till dem. I andra kapitlet, versen 26-28. Jag skriver här till er om de som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom. Och ni behöver ingen lärare. Ty hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er, förbli i honom. Vilket förtroende Johannes visar den helige anden. Han säger till dem: ni har fått ordet. Ni har förstått. Följ ert hjärtas röst. Ni fattar att det här är en villolära. Ni känner att det inte är sunt. Ni behöver ingen lärare. Ni har det levande ordet i er. Anden vägleder er. På så sätt så har liksom anden flyttat in i våra hjärtan. På så sätt har vi en direkt kontakt med Gud. Vi kan skåda, inte bara se. Okej, nu kanske du tycker att det blir lite väl flummigt här. Är det bara att go with the inner flow nu då? Ska jag bara liksom känna, det känns rätt för mig. Så är det rätt. Herren har sagt sådär. Så är det naturligtvis inte. Det här är Guds uppenbarelse till dig och mig. Och det finns ingenting i den där inre smörjelsen som Johannes talar om, eller det ord som han har skådat som står emot, liksom, i kontrast till detta. Det går i harmoni med detta. Vi måste naturligtvis läsa Guds ord, försöka förstå Guds ord i vår tid. Men anden har fört oss in i en ny tid då lagen är skriven i våra hjärtan. Och då söker våra hjärtan efter Guds vägar. Vi vill läsa, vi vill förstå, vi vill lyda. Kanske ska vi ta hjälp av det judiska folkets förståelse av lagens funktion. Ett vanligt missförstånd att det judiska folket var lagiska. När Jesus konfronterar fariserna så är det just deras förtröstan på lagen och det yttre livet som han kritiserar. Men han kritiserar inte lagen i sig. Jag har uppfattat att den judiska identiteten först och främst låg i det man brukar kalla för utkorelsen. Alltså, vi är Guds utvalda folk. Han har valt oss och vi har svarat ja på den kallelsen, och det är bara nåd. Lagen vi har fått, det är liksom ett bevis på den nåden. Ett bevis för att Gud har riktat sin blick mot oss. Så att följa Guds lag blir därmed ett uttryck för en redan existerande verklighet. Att följa lagen är en lydnadshandling, men framförallt är det en kärlekshandling. Det är mitt sätt att älska Gud. Och det är i den kontexten som Jesus säger, ett nytt bud ger jag er. David skriver i den 119:e psalmen, jag tycker om att läsa det här, för vi ger alltid när vi barnvälsignar, som vi gjorde idag, eller när vi ger en bibel till våra 10-åringar, så skriver vi liksom en ditt ord är mina fötters lykta och ljus på min stig, så där från psalm 119. Och hela den psalmen handlar om Guds ord och lagen i våra liv, och det finns en passage från vers 41 till 48 som uttrycker det här på ett sånt vackert sätt, tycker jag. Herre, låt mig få del av din kärlek och den räddning du lovat mig. Jag kan ge mina smädare svar, ty jag litar på dina ord. Ryck inte sanningens ord från mig. Jag hoppas på dina domslut. Din lag vill jag alltid hålla, nu och för evigt. I frihet kan jag vandra, ty jag fördjupar mig i dina befallningar. Jag kungör dina lagbud för kungar. Du behöver inte blygas, jag behöver inte blygas, för jag har min lust i dina bud. Ja, jag älskar dem. Jag sträcker mina händer mot dig och begrundar dina stadgar. Ni ser hur det inre skådandet är kombinerat för David i hans ögons läsande av denna lag. Och ni vet, om vi bara kommer med den här bibeln, då kommer vi ganska snart att uppfattas som lagiska, som hårda. Det pågår en ständig debatt. Vad är en rätt tolkning, vad är en fel tolkning? Är du en ordentligt bibeltroende eller inte? Är du konservativ eller liberal? Vi kan ha den diskussionen, den är viktig, den är riktig. Vi behöver liksom navigera. Men när är kärleken liksom synlig i den diskussionen och det samtalet? När är det vi har skådat? När syns det? När märks det? När älskar vi så att vi går sönder? Därför att vi älskar honom som älskar alla människor. På det sättet ska vi förstå att vi är Guds lärjungar, säger Jesus. När vi älskar varann. Därför finns det inget motstånd mellan att läsa, att förstå och att älska. Så, vi kan resa oss upp. Jag tror att det jag har velat försöka göra idag med hjälp av Johannes lite filosofiska och förunderliga värld. Jag tror att jag vill ha försökt få dig och mig att gå ett steg till på trons väg och överlåta oss till Jesus Kristus lite djupare, lite mer. Jag tror det är det jag har själv upplevt när jag har läst Johannes. Han lockar mig till det som är förunderligt, det som är stort, det som är sant och det som är verkligt i det här livet. Han hjälper mig att blicka bort ifrån den här tidens, min tids, mitt livs bestyr och fokusera på det som är långt mycket mer värt. Vart någonstans är min själ ankrad? Vart någonstans har mitt hjärta ro? Vad för någonting skänker mig den där fridens blick som jag mötte hos mina systrar på Höskrindevägen? Vart blir allting sant? Vart blir allting ljust? Vart blir allting verkligt hos honom, han som är det levande ordet? Och du är välkommen till honom i Jesu namn. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord. Jag tackar dig för din verklighet. Det där du har gett oss, den där uppenbarelsen att vi får förstå att vi är dina barn, att vi får förstå att vi är dina lärjungar, att du har älskat oss. Så jag ber att vi ska kunna vara en kyrka som håller oss till ditt ord, som håller oss till din sanning, men som också håller oss till kärleken, till människorna, till den här världen, till den här världen som du har älskat, Herre Jesus Kristus. Jag tackar dig för det. Vägled oss, Herre. Tala till oss, Herre. Hjälp oss att öppna ditt ord oftare. Ge oss en längtan efter dig själv. Ge oss en längtan efter ditt ord. Ge oss en längtan efter allt det där du har uppenbarat i dina heliga skrifter till oss, Herre Jesus Kristus. Jag ber för var en som har kommit hit idag, Herre, för den som behöver gå ett steg till på trons väg, för den som behöver överlåta sig till dig, för den som kanske behöver besluta sig om att gå dopets väg, en lydnadshandling, för den som behöver bli medlem i en församling, för den som behöver liksom ta nya steg i tro när det gäller arbetsliv eller vad det nu kan vara, Herre Jesus. Vi vill att din verklighet ska bli vår verklighet, Herre. Att vi ska leva efter den, att vi ska skåda in i den. Att vi ska ta på den, att vi ska få se på den, Herre. Att vi ska få höra den, att vi ska få känna den, Herre Jesus Kristus. Ditt ord mitt ibland oss, du som är det levande ordet, Herre. Kom till vår räddning, vi ber i Jesu namn. I Jesu namn. Amen, amen, amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30. Eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.